Vad är det? Du bara skrattar. Det här har man ju hört miljoner gånger, men jag kan inte sätta det direkt, för jag kan inte så mycket om klassiskt.
Det är Beethoven.
Ja. Vad heter den?
Det är ett adagio, opus 13.
Den har man
det är allt man behöver veta, tycker jag.
Vad säger du?
Det är allt man behöver veta. Jag lägger såklart ut den i den gyllene grenen spellista.
Men den här är ju väldigt väl... Alltså den har man hört, så att säga, även om man är ganska obekant med klassisk musik, skulle jag säga.
Ja, verkligen. Fall. Men jag tror väldigt få människor som inte är så intresserade av klassisk musik kan på intuition fatta att det är Beethoven.
Jaja,
för
nej,
man förknippar honom med så mycket... mastodontigt, mera buller och bång. Och dramatiska, verkligen.
Ja, precis.
Medan det här...
Mera Chopin-aktigt skulle jag gissat, tror jag. Om du hade vet mig gissa hade jag nog sagt Chopin.
Ja, nej. Ja, han skrev kanske vissa sådana saker också. Men det som var signifikativt för Chopin, det var ju att han visade upp vilken gymnast han var på pianot. Med enormt snabba partier som gick med också ett spann mellan lillfingret och tummen, som han kunde ta grepp som var sinnessjuka.
Han hade långa smala fingrar.
Virtuos, verkligen.
Nej, men det vet jag. Han var ju kompis med Liszt, Franz Liszt. De hängde ju.
Och ja, just det.
Man brukar väl säga att, i alla fall Liszt brukar man ju säga att det var kanske världens första rockstjärna. Alltså att han hade ju så här fans, liksom. Kvinnor sparade hans fimpar från cigaretterna och sånt där, som souvenirer.
Kvinnor är så konstiga.
och både Liszt och Chopin tror jag var liksom virtuosa, va, på det viset.
Ja,
eller?
Ja, ja. Jo, absolut. Visst.
Men är det inte du som har sagt till mig att min gamle vän Douglas Hofstadter inte förstår sig på Beethoven?
Nej, men det är värre än så. Han hatar ju Beethoven.
Just, så var det.
Så att när jag då, när vi facetimade med varandra ihop med dig,
just det.
Då så tänkte jag, vad mysigt, nu kan jag prata klassisk musik med någon som också kan det väldigt bra.
Ja.
Och det var som att han blev liksom satt i affekt. Bara nämnde Beethovens namn.
Han är lite speciell, Douglas.
Ja, ungefär på samma sätt som Ulf Danielsson kan bli när man pratar om AI. Samma känsla, om du förstår.
Ja.
Att det sätts igång grejer där. Laddning.
Du är välkommen hem. Du kom från Småland för en kvart sedan.
Ja, det låter som titeln på en bra dansbandslåt.
Efter regn kommer sol, är det inte dansbandslåt? Ja, skål!
Skål, älskling!
Nej, men du har varit i din skrivarstuga nu i 4-5 dagar, va?
Ja,
ska stänga av musiken. Så vi...
Det har jag, och sen så har jag varit på barnkalas för Estelle, mitt brors barn.
Just det.
Hon fyller 3.
Ja.
Hon var så... jag kan inte prata om det nästan, för vi börjar gråta, hur söt hon var. Och att hon var liksom... Det här är första året nu som hon förstår att hon fyller år.
Ja.
Annars är det bara, när man är 2 så är det bara färger och människor som rör sig runt med olika minspel och stämningar. Ja. Man fattar ju inte koncept eller kategorier. Ja. Och födelsedag är ju minst sagt ett koncept.
Ja.
Men hon förstod ju det nu. Och sen så hade hon ju klätt sig, eller hon hade fått fina kläder på sig. Och sen så blev hon liksom så ansatt av mycket känslor på en gång när vi kom. Så att hon liksom, jag kände hon vibrerade nästan. Och det var så... ämmade för det.
Ja, men så det var ett lyckat kalas i alla fall.
Ja, det var det verkligen.
Födelsedagskalas.
Men nu är det jättemysigt att vara hemma här igen.
Du, apropå kalas förresten, jag måste bara berätta en rolig anekdot som jag påminde min son om häromdagen bara. Han är ju 14 nu, men när han var typ 3 så tog jag med honom på en bokrelease vi hade på Kungliga biblioteket i Stockholm. Så det var någon medicinhistorisk bok som vi släppte. Jag kommer inte ihåg exakt vilken det var, men det var det i alla fall. Massa folk och sådär, och jag skulle liksom vara lite värd för det där. Och då, ja, jag hade ingen barnvakt, så jag tog med Leo. När vi åkte hem sen så sa han, för jo, jag sålde in det till honom med att det här är ett kalas. Det är liksom en fest för en bok som vi ska släppa. Det var vad han visste.
Mm.
Och när vi åkte hem så sa han till mig så här: pappa, det där var inget kalas. Hä, sa jag, vadå? Folk gick ju runt och minglade och fick vin och snittar och det var presentation. Så här, nej, det var inget kalas, för det fanns inga ballonger. Det är ganska kul.
Ja, men
hade
det...
ni ballonger på Estelles?
Ja, det fanns det. Men sånt där är viktigt, för det här handlar... Nu ska vi inte åka ner det här kaninhålet så pass tidigt, men det här handlar verkligen om det som vi kom överens om är verkligt.
Mm.
Därför att det måste uppfylla vissa markörer för att vara verkligt. Och jag tänkte på det när jag var nere i Småland nu och jag tog på mig en jacka som verkligen inte borde få kallas för en jacka.
Mm.
För räcker det att en jacka ser ut som en jacka, eller ska den uppfylla funktionen av en jacka?
Ja, det där är ju egentligen... klassiska frågan om liksom definitiva definitioner. Hur ser definitionen ut som särskiljer alla objekt som stämmer på definitionen och alla som exkluderar de objekt som man vill exkludera, så att säga?
Ja,
det är ju en perfekt definition är ju de som aldrig missar målet.
Mm.
Och i vanliga språkliga sammanhang så finns det ju inga perfekta.
Aldrig missa målet är en sak, men det är framförallt också en fråga om vilka värderingar som man prioriterar framför andra värderingar.
Ja, ja.
Vad man tycker är viktigast för att en jacka ska vara en jacka, eller hur?
Ja.
Är det att den är grön, eller att den är varm? Och där finns ju en värderingsmodell man måste också förhålla sig till.
Ja, men verkligen, verkligen.
Apropå att Leo tycker då att det är inget kalas utan ballonger. Det kanske inte var ett kalas.
Nej, men exakt. Och det perfekta definitionen finns egentligen bara inom matematiken. Det är ju där, det är där som de är. Alltså givet att de är rätt gjorda så är de ju exakta i den meningen.
Ja.
Det är faktiskt ett ämne jag skulle vilja prata lite grann om. För jag tycker det är så fascinerande. Du och jag har ju pratat tidigare i den här podden om Srinivasa Ramanujan, det här matematiska underbarnet som ägnade sitt liv åt talteori.
Mm.
Som ju egentligen är läran om talens egenskaper, kan man säga. Och jag tycker det är så fascinerande att genom hela matematikhistorien så har matematiker ägnat sig åt att utforska talens egenskaper, trots att det egentligen är, man kan ju tycka att det är fullständigt improduktivt, så att säga. Varför ska man bry sig om huruvida det finns oändligt antal primtal eller inte? What's the point, liksom? Men samtidigt är det ju så att, ta till exempel det som man kallar för icke-euklidisk geometri. Alltså, euklidisk geometri, det är ju den klassiska geometrin som Euklides uppfann. Och den byggde ju på ett antal grundläggande axiom. Det som kallas för det femte axiomet är parallellaxiomet, som säger att om du har en linje och så har du en punkt utanför den linjen, så finns det bara ett enda sätt att dra en linje genom den punkten så att de två linjerna aldrig möts.
Mm-hmm.
Det är parallellaxiomet, Euklides parallellaxiom.
Okej, men Euklides var en riktig person,
ja,
som satte upp de här fem principerna.
Ja, det är fadern till geometrin, geometrins fader. Han satte upp fem axiom och ur det härledde han egentligen hela den klassiska geometrin.
Mm.
Och det femte axiomet är parallellaxiomet. Jag repeterar för våra lyssnare, för det här är en viktig poäng. Om man tänker sig, om man tar en linje, en godtycklig linje, och en punkt som inte är på den linjen, utan utanför den linjen,
ja,
så finns det bara ett enda sätt att dra en ny linje genom den punkten på ett sånt sätt att de här två linjerna aldrig möts. Det vill säga, det finns bara ett sätt att göra en ny linje som är parallell med den första.
I en cirkel?
Nej.
På ett vanligt papper.
Okay. Ett papper.
Ja, vadå, parallellt eller? Det räcker att man bara låter den dra den linjen rakt
över?
Nej,
men det finns bara ett sätt. Om du har en punkt utanför en linje, så kan du bara dra en linje genom den punkten på ett sånt sätt att de aldrig möts, de här linjerna. För att om du vinklar den linjen åt något håll så kommer den ju korsa den andra linjen, antingen framåt eller bakåt.
Mm.
Men du kan dra en linje på ett enda sätt helt parallellt så att de aldrig möts.
Mm.
Det är parallellaxiomet. Och det är grunden för all klassisk geometri. Men sen uppfanns, jag vet inte när det var nu, kanske 1800-talet eller 1700-talet, det som kallas för icke-euklidisk geometri, där man helt enkelt inte godtar det där axiomet, utan man tänker sig att inte det gäller. Vad blir det för geometri då?
Mm.
Och det kan man ju tycka är så här, det är fullständigt vansinnigt att ägna sig tid åt det. Men sen kommer Einsteins relativitetsteori med den krökta rumstiden, och det visar sig att man behöver den icke-euklidiska geometrin för att beskriva den matematiskt.
Mm.
Så att här är alltså ett exempel på när man uppfinner en matematisk abstraktion, alltså den icke-euklidiska geometrin, som verkar inte ha någon vettig tillämpning i verkligheten. Och sen plötsligt ser man att den behövs för att beskriva verkligheten, fast på ett nytt sätt. Är inte det ganska häftigt?
Det är fantastiskt. Mm. Men jag kanske har en liten annan ingång i det du berättar om, för att jag vill ju aldrig att man ska bara kunna få utöva någonting för att man sen kan visa upp en praktisk nytta för det.
Nej,
därför att det är också en misconception av vad människan är som jag motsätter mig och det grövsta.
Mm.
Människan äger inte sina intressen.
Mm.
Det finns intressen inom oss som äger oss, och de kommer kräva att vi använder vår uppmärksamhet och vår tid för att få ut dem. Annars mår vi dåligt. Så att det är som att det är ett krav som
det
växer inom oss.
Det finns ju med i din nya bok faktiskt lite grann.
Ja, det gör det.
Som jag har läst ut idag.
Och det är så som mänskligheten funkar. Vi tas över av de här idéerna eller behoven eller potentialen. Och sen så måste vi göra det här och så gör vi det. Och sen får vi se ifall någonting av det snappas upp till nytta och nöje sen för någon annan generation framåt. Men inte därför. För det är som när jag växte upp i Småland. Om man skulle välja till gymnasiet. Mm. Långt innan sa man alltid, men vadå ska man hålla på med sånt som inte syns? Mm. Därför att det enda som var nytta, det var sånt man kunde tillverka och göra med händerna som man sen kunde visa upp direkt efteråt.
Nej, men alltså jag håller ju med dig till 100% om att man måste ägna sig åt forskning som inte man ser en nytta med direkt. Mm. Mm. Det håller jag med om. Mm. Så där är vi helt eniga. Om den sen finns i oss från början eller inte, ja, det är en stor, det är en metafysisk fråga. Men att man ska göra det tycker jag.
Jag vet inte om det är en metafysisk fråga, det behöver inte vara det. Alla de människorna som släpper böcker för dig, och alla de som du intervjuar i podden, har de valt sina intressen? Det räcker att svara ja eller nej på det.
Nej,
nej.
Det går inte. Nej.
Det går inte att, nej, jo, de har inte valt sina intressen. Kan du hitta någon människa?
Nej, men jag har inte valt. Nej, det är klart. Men de kan vara påverkade av sin uppväxt till exempel.
Ja, det är en annan sak. Ah, okay. Mm. Men oavsett det så är det fortfarande så att vi har passioner som vi inte väljer.
Ja, ja visst. Ja, det, ja, men
och det,
det
är inte metafysiskt.
Men framför allt så... Nej, men det håller jag med om. Det, så är det ju. Men framför allt så tycker jag så att säga att man måste ägna sig åt... Det är ju egentligen det man kallar för grundforskning. Mm. Alltså forskning som inte har en speciell tillämpning. Åtminstone som man inte vet har en tillämpning. Mm. Problemet är ju tyvärr... i en värld av begränsade resurser. Att man måste prioritera mellan forskning, till exempel medicinsk forskning som handlar om att ta fram cancervaccin, eller att forska på gravitationsvågor som inte har någon, så vitt vi vet nu, någon tillämpning alls.
Så är det. Och det är bara och det är ju, och jag vet inte om det är något problem heller. Det är en evolution som pågår i det också. Ja. Det är survival of the fittest på något vis överlever. Och så får man bara lita på att...
Ja, fast det är ju också, finns ju valmoment i det, nämligen vad politikerna tilldelar så att säga, kapital till, vilken forskning.
Absolut, men de idéerna som då politikerna måste säga ja eller nej till, om de idéerna är någonting att ha, då kommer de dyka upp igen, om och om igen, och exponeras inför nya politiker. Och förr eller senare så kommer någon säga ja till de idéerna, ifall de är... nödvändiga för människan, tror jag. Till skillnad från då det här projekt som pågår i Göteborg, där man forskar på hur man ska kunna liksom få kräftor att kokas utan att göra ont i dem. Hade den personen fått ett nej från politiker, då tror inte jag att många hade tagit fram den idén igen. Frekvent, om och om igen.
Nej. Good point. Jag tror, nu får väl någon vetenskapshistoriker rätta mig i podden om jag har fel, men jag tror att det stämmer i alla fall att när röntgenstrålningen upptäcktes och sådär, så sa forskare så här, det här kommer ju aldrig någonsin komma till någon praktisk tillämpning. Det är ju en häftig egenskap hos ljuset och sådär, men det kommer ju aldrig kunna användas till något bättre.
Ja.
Det är ganska roligt. Så man har ju haft ganska mycket fel, om man säger så.
Verkligen.
Men nu ska jag berätta det jag egentligen skulle komma till, apropå talteori. Jag måste bara berätta en så jävla rolig grej. Det finns då, det här tycker jag är så fascinerande, det finns då någonting som man kallar för perfect numbers, perfekta tal.
Mm.
Vad är ett perfekt tal? Jo, det är ett tal som... Om du tar alla tal som det är delbart med och summerar dem, så blir det talet självt.
Mm.
Det minsta perfekta talet är talet 6. Därför att, vad är talet 6 delbart med? Ja, det är delbart med 1, 2 och 3, eller hur? Mm. Slå ihop 1 plus 2 plus 3, det blir 6.
Mm.
Voilà. Det är alltså ett perfekt tal. Men vänta, och då ska vi veta, och då är det så här... Och nästa perfekta tal, det råkar vara 28, för att det är delbart med 1, 2, 4, 7 och 14. Och summerar man dem så blir det precis 28.
Mm.
Nästa efter det är 496. Och så vidare och så vidare. Och då är det så här att det här upptäckte man ju redan på grekernas tid.
Hur förhåller de sig till varandra då? Förlåt.
Ja, men det är det här.
Vilka intervaller kommer de perfekta talen?
Exakt.
Det vill man veta.
Ja, men och man vill veta en väldig massa saker. Man vill veta, finns det oändligt många perfekta tal?
Ja. Blir de färre eller blir de fler? Desto högre upp vi kommer.
Färre blir de garanterat. För då kan jag berätta för er att år 2001, alltså för 25 år sedan ungefär, då kände man till bara 39 perfekta tal.
Va? Vad sa du? Vilket år kände man till
2001.
Det här? 2001. Aha, okej. Okay. 39
perfekta tal, ja.
Aha.
2013, alltså 12 år senare, så hade man kommit upp i 48 kända perfekta tal. Och bara för att du ska förstå proportionerna här nu. Det största perfekta tal som man känner till nu, jag vet inte, det kanske är några till nu då.
Ja.
Men det största, jag kan inte det här i detalj, men det spelar egentligen ingen roll. För att, bara för att du ska förstå liksom storleksordningarna. Det största perfekta talet man känner till nu, det består av drygt 49 miljoner siffror i rad. Det är alltså ett tal som består av 49 miljoner siffror. Mm. Förstår du hur stort det talet är?
Jag gillar inte det.
och du här är ju då också förstås att sättet man får reda på nya perfekta tal, det är ju med ökad datorkraft så att säga. Mm. Och nu finns det till och med då ett internetprojekt. Det här är ganska coolt. Mm. Där man alltså genom att installera ett litet program i sin dator så kan man låna ut sin dator som beräkningskraft på internet. Så att säga, när man inte använder sin dator så länge den är uppkopplad och på, men man använder den inte, så används processorn till att söka efter nästa perfekta tal.
Mm.
Och så att det är ett slags parallell beräkningsprocess som görs idag med hjälp av miljoner laptops och stationära datorer och allt som du har runt om i världen som tillsammans försöker hitta nästa perfekta tal.
Ja.
Men alltså, visst är det ganska vackert på något sätt?
Ja, men det är vackert.
Och hittills har ju ingen upptäckt någon vettig anledning till att hålla ordning på perfekta tal. Men det är ändå någonting väldigt...
Nej, men nu är vi där igen.
Ja, jag vet.
Anledning.
Det är så vackert.
Det är det.
Till exempel så vet man inte. Det är en av frågorna man ställer sig. Hittills är alla perfekta tal jämna tal, alltså delbara med två, finns det udda perfekta tal? Det vet man inte.
Och borde de inte ha kommit då i så fall? Eller ja, vilken nivå måste man...
Man har hittat kanske 50 eller 49 perfekta tal hittills.
Ja.
Det kanske finns 1000 till. Who
knows? Ja, precis. Att det från och med det 2000 perfekta talet, där börjar det hända någonting. För då börjar ojämna tal komma in med risk i regelbundenhet. Det vet man ju inte.
Nej, exakt. Man vet inte det. Det är det som är så jäkla fascinerande. Och jag tycker ändå det är så häftigt att det finns alltid nya frågor man kan ställa om talens egenskaper. Liksom. Det är ganska lätt att komma på en egenskap som man kan fråga om. Men det är desto svårare då att hitta det, så att säga, just i det här fallet i alla fall.
Ja.
Och tänk att man har ägnat sig åt att söka perfekta tal sedan antiken.
Mm.
Och nu har man kommit upp i då kanske 49 eller 50, någonting där omkring.
Det är fantastiskt.
Ja, men visst är det vackert.
Men det är inte bara talen och skönheten i sökandet efter de här vackra talen som är slående, utan det är ju också att vi i människan hela tiden försöker att greppa om vad det är vi har att göra med, vad vi går runt i för någonting. Och så fort som man hittar någonting konkret som man kan hålla i eller upptäcka, då blommar någonting ut inom oss.
Ja.
Som är, det går inte att översätta i ord vad det har att göra med. Det är som att i mötet med verkligheten, med det verkliga och en ny aspekt av det, vi drivs av jakten på den där känslan om och om igen.
Nej, men det är verkligen så. Och jag tror att de som håller på med talteori, det är nog en speciell sorts människor som ser en slags sfärernas harmoni i matematiken som Srinivasa Ramanujan gjorde, som är ju nästintill en slags en metafysisk känsla för matematiken i alla fall.
Ja, verkligen. Precis.
Och han ägnade ju också sitt liv åt det här. Och jag tror man måste ha den känslan i sig.
Det tror jag också.
För att vara intresserad av talteori just.
Ja, men jag tror samtidigt att det är samma egenskap som tar sig uttryck hos matematiker som hos religiösa utövare.
Ja, det kan jag tänka mig.
Verkligen.
Att det finns en släktskap i själva impulsen. Ja, det kan jag tänka
mig. Exakt, i själva impulsen.
Ja, det tror jag också.
Mm-mm.
Det kan jag verkligen tänka mig.
Mm. Och sen så bara landar man i helt olika förklaringsmodeller.
Mm.
Men det är fortfarande samma impuls.
Ja, just det. Och jag tror också att de flesta talteoretiker som ägnar sig åt sådana här saker är också matematiska platonister. Alltså att de tror att matematiken är verklig i någon mening. Det tror jag. Det går hand i hand på något sätt. Det är min hypotes.
Har du mer som du vill berätta om med jämna talen?
Nej, de perfekta talen är
perfekta talen, de jämna talen.
Men kom ihåg att 6 är det minsta och 28 är nästa. Det är kul att veta. Det kan man komma ihåg i alla fall.
Verkligen, vill du veta vad som är mer lätt att komma ihåg?
Mm.
Det är att den stora branden som totalt fuckade upp hela London hände år 1666.
Nej.
Och det är lätt att komma ihåg.
Djävulens tal.
Ja, men det är ju det. Och det var så man tänkte. Så att hela det London som vi känner till idag, det finns i princip ingenting som påminner om... Ja, men vi har ju gamla stan i Stockholm, men de var med om den stora branden och sen blitzkriget. Så att det är liksom en modern stad i många bemärkelser jämfört med Stockholm.
Fan vad coolt.
Mm. Apropå grekerna och Platon och sådär, jag som ju nu då har fortsatt att totalt läsa vidare om Giordano Bruno.
Ja, just det. Men den, ja, just det, ja.
Ja, jag hade med mig en biografi hem, eller ner till Småland. Och vad heter det? Det är ju så att när medeltiden är över och renässansen kommer i Europa, då är det så att Aristoteles inflytande börjar bli konkurrensutsatt av Platon. Och det är alltså under renässansen som det händer. Mm. Aristoteles har varit the filosof, även för de kristna. Mm. Dominikanermunkarna till exempel, de var helt insnöade på Aristoteles.
Och det var från medeltiden någon gång, va? För innan var han ju inte accepterad, om man ska tro Umberto Ecos Rosens namn. Men han
grejer av Aristoteles var tillåtna.
Men jag tror också att han blev mer integrerad i teologin.
Det kan jag verkligen tänka mig, för att Thomas av Aquino som var den här stora kyrkofadern på 1200-talet, 1244 kanske.
Det var han som tog in Aristoteles i värmen, väl?
Ja, inte bara han, men han grundade ju sin skolastiken på Aristoteles. Mm. Och detta är ju en form av...
Så har jag fattat det, ja precis.
Medeltida logik. Ifall A betyder B, då är C lika med det här. Mm. Och det var den sortens modell för tänkandet som man försökte då översätta till Gud.
Ja, just det.
Gud, din tofs är där.
Hur gick det då?
Det gick skitbra faktiskt. Tack som frågar. Nej, men till exempel då, det var ju det som också gjorde att de landade i helt olika slutsatser. Eller varför den här frostiga relationen mellan ortodoxa kristna och katoliker fortsatte att vara frostig, för att de bara, men förstår inte ni att ni förhåller er fel till treenigheten? För här kan vi bevisa att ifall det här betyder det här, då kan inte den heliga anden bla bla bla. Förstår du? Det är sånt här som, jag får som krupp utav sånt här. Jag tycker det är så fruktansvärt. Men vad var det jag skulle säga med detta? Jo, det var Aristoteles. När jag kom hem nu så sa jag till dig, visste du hur mycket han hatade kvinnor, Aristoteles?
Ja, just det. Ja, okay, han hade idéer om kvinnor, men jag vet inte så mycket om det. Berätta.
Han skrev ju en lång lista på alla problem med det här könet då. Men det roligaste som han tog upp i den här listan, det var ju alltid från då liksom att vi var snåla och att vi var överdramatiska hela tiden och inte kunde tänka rationellt. Alltså verkligen, det är så kul liksom att de här nidbilden av kvinnan är evig. Tyst. men en sak som var med på listan som inte har överlevt, det är att han störde sig på att vi också så ofta hade otur. Är inte det skoj?
Det är faktiskt kul.
Han bara, jag orkar inte med dem här. De har liksom bara otur hela tiden också.
Trodde Aristoteles alltså att oturen inte var slump? Det måste han ju rimligen ha trott då, att den manifesterades av kvinnor mera då på något sätt.
Ja, men då borde han ju i så fall... För att då borde han ju anklaga den metafysik som låg bakom. För att ifall det inte är slump och metafysik ligger bakom, då är det inte kvinnornas fel att de har otur, utan då är det metafysikens fel att de har otur i så fall. Eller hur?
Ja, just det. Men, jo, men då måste man ändå tro att oturen och turen inte är slumpmässig.
Nej, det kan ju ha med skicklighet här också. De kanske har otur för att de bara så här, inte tänker igenom saker då. Ja, jag gick fel väg fast jag gick den här vägen fast jag... Ja, nu i efterhand så började det ösregna och blev storm. Ja, men det är för att du inte kollar på himlen, ditt dumma fån liksom. Det är kanske så han menar.
Ja, det måste vara det. Det är då man ska säga så här. Nej, men jag är inte dum. Jag har bara otur när jag tänker, ska man säga då.
Man får inte säga så. Hur ofta säger jag så till dig att du inte får säga saker?
Ja. Men det är kul, Aristoteles. Ja,
Och sen så var han ju också, jag stör mig så mycket på honom, inte bara för det här med kvinnogrejen, men att han också skulle tycka allt om allt hela tiden. Det räckte liksom inte med att han skulle liksom undersöka ifall ålar hade testiklar. Han skulle liksom, det fanns ingen, han var som, okej, nu höll jag på att säga något.
Empiriker var han. Han ville undersöka hur världen faktiskt
var. Men det kan väl få vara, men håll dig till tre saker då. Du behöver inte uttala dig om allt med tvärsäkerhet hela tiden, Aristoteles. Faktiskt.
Han var ju i alla fall den första som jag tänker i alla fall var, som försökte strukturera resonemangsprinciper.
Ja, det är det som är skolastiken.
Ja, just det. Ja, precis.
Det är precis det.
Precis. Ja, precis. Aristoteles syllogism är att från två premisser kan man härleda en slutsats som, som måste vara sann om premisserna är sanna.
Precis så. Och det var så då man, de som var kvinnor kunde bevisa att allt som stod i Bibeln var sant.
Ja,
och sådana saker. Man bara, perfect.
Jag skrev ju om det i min bok Konst att tänka klart också, det här med att, och där jag faktiskt tänkte fel först, men det är ju nämligen så här att om premisser, så här, logiska resonemang bygger på att om premisserna är sanna så måste slutsatsen vara sann. Men om någon av premisserna är falsk, då kan slutsatsen vara falsk. Men det är ju faktiskt så att slutsatsen kan vara sann även om någon av premisserna är falsk, fast av fel anledning också. Så att implikationen går bara i ena riktningen. Sanna premisser implicerar sann slutsats, men sann slutsats implicerar inte sanna premisser. Okej, det där var väldigt nördigt.
Jag gillar det. Du måste fortsätta ge mig såna här... I början när vi träffade så gav du mig såna logiska problem att lösa. Mm. Det var mysigt faktiskt.
Det är roligt.
Det kan du faktiskt skriva ut igen.
Just det.
Okej, nu ska jag ta upp min lista för att se vad jag har tänkt på tåget. Mm. Vad jag vill prata om för någonting.
Jag ska berätta en grej också. Men
vill du göra det först eller ska
Nej, kör. Jag ska dricka lite champagne här och luta mig tillbaka i fåtölj. Jag tycker det är jätteskönt att vi sitter i fåtöljer nu istället för bara stolar. För att jag tycker det är skönare att podda i våra fåtöljer.
Ja, men det tycker jag med. Det är bara att jag inte gillar att ändra på någonting som har... Du fattar.
Du vill inte ändra någonting.
Men
kanske inte... har med dig att göra snarare än fåtöljerna.
Jo, men det är klart. Men det känns inte skönt att du är gift med någon som bara aldrig vill ändra på något. Alltså, eller hur? Är inte det tryggt?
Det är jättebra.
Förutom då att jag är jättekär i dig, såklart. Men det vet
det
du.
Det är bra också.
Det är jättebra.
Ja, men jag vill faktiskt prata lite om AI sen, för att det ska ju vi hålla på med ett tag framåt. Men du får gärna ta upp ett annat ämne emellan.
Ja, jag blir så sugen nu när jag tittar in här i den här texten. Samtidigt så vet inte jag, som jag själv har skrivit, samtidigt så vet jag liksom inte hur jag ska kunna förmedla det här på ett begripligt sätt. Okej. Ja, men det var ju Beethoven som jag spelade nu inledningsvis.
Ja.
Och, jo, just det. Nu hittar jag en ingång på hur jag kan förklara det jag vill ha sagt. Många tänker på Beethoven, så som Douglas Hofstadter, din kompis som hatar Beethoven, tänker på Beethoven som den här bombastiska.
Mm.
Och lyssnar man på min favoritsymfoni alla gånger och dagar i veckan, som är då Beethovens tredje symfoni, Eroica, som han skrev till Napoleon. Har ingenting med saken att göra, varför jag älskar den. Då är det ju så att det är väldigt lätt att tro att där är han sitt sanna jag. Och av någon anledning så är det lätt att tro att så fort en person uppvisar bombastiska, groteska, elaka, sämre egenskaper egentligen, då visar man sitt rätta ansikte enligt andra. Och det är en sån otrolig, det är en felaktig slutsats enligt mig, verkligen. Därför att när vi umgås med vänner och när vi lever i äktenskap och sådana saker, då kommer alla vi uppvisa egenskaper som inte är jättesmickrande. För ingen människa är helgenomsmickrande i sin mänsklighet. Det är bara så. Och det var någonting som jag tänkte säga med det som... Jo, just det, precis. Som jag tänkte vidare på när jag satt idag på tåget också och läste i, vilket jag inte gör ofta, obs, för jag har ett liv, i kommentarsfältet hos J.K. Rowling på Twitter. För då var det en person där som tydligen hade fått något utbrott på J.K. Rowling häromdagen, och den här personen med utbrottet är ju av uppfattningen då såklart att det finns... alla kön är bara en social konstruktion, och att biologiska kön kan vara fler än två. Det är något svårt att få ihop, men många där ute tycker att de får ihop det i alla fall. Och den här personen då, som var en sån här genuskrigare, hade fått ett utbrott på J.K. Rowling, och sen så ångrade sig den här personen och skrev ett så här långt: jag ber så hemskt mycket om ursäkt för mitt beteende till J.K. Rowling, och jag var inte på någon bra plats, och jag tar tillbaka allt och jag är ledsen ifall jag har åsakat dig någon.
Okay.
Ja. Och då så ser man liksom hur den här transsoldatens kommentarsfält är nedpepprat av J.K. Rowlings fans som skriver: nej, 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 du visar i ditt rätta ansikte.
Nej.
Mm.
Det är inte så kul.
Så gör man inte.
Nej.
Så gör man verkligen inte.
Usch.
Och
om... Det tar fram människors sämsta sidor, Twitter-trådarna.
Nej, men det där, ja. Men vi får inte fastna i Twitter nu, för att detta är någonting från... Människan är en otäck varelse på många sätt.
Mm.
Och i fall, även på skolgårdar. Jag menar, Twitter är ingenting mot skolgårdar ute i världen, tro mig. Och så här är det som princip. Ifall någon blottar halsen på riktigt och säger förlåt, då hugger man inte. Nej. Någonsin.
Om man inte är en hund, för hundar gör ju det.
Ja, verkligen. Om man inte är en byracka. Och sen så är det också så, tillbaka till den här slutsatsen. Bara för att någon gjorde ett misstag eller betedde sig illa, det är då vi fick syn på vem du var egentligen. Ja. Nej, det är ju inte, det är inte så. Skulle man liksom sätta en kamera i de här Twitter-kommentatorernas i deras hem, då skulle de också bete sig svinilla regelbundet. Det är bara det att det inte var inför allmän beskådan. Så vi är den här komplexa grytan utav hemskheter och underbarheter.
Ja.
Och under livets gång så man bara hoppas att i den mån som egot eller jaget finns, så kan vi navigera och integrera så mycket vi kan, så att de dåliga sakerna i oss inte vinner kraft och styrka och uttryck.
Mm.
Men vi måste, men det som, jag menar, de här personerna som inte är accepterande mot andra och som hugger när någon visar strupen, vad man bör veta också är att ifall de är så himla hemska mot andra människor, då är de det garanterat på sig själva också. De mår inte bra där inne, de människorna. De är inte bara domare över andra, utan de är det över sig själva också.
Mm.
Garanterat.
Ja, nej, men visst, men alltså det civiliserade beteendet är ju liksom en tunn fernissa liksom, som
ja, det är verkligen
lätt skalas av. Liksom.
Jag ska bara knyta ihop det här nu med Giordano Bruno också och London, som ju då brann ner 1666. När Giordano Bruno kommer till London ungefär 1584 och spenderar tid i Oxford och London, då så är han helt chockad efter att ha varit i Sorbonne och han har varit i Lucerne och han varit i Schweiz och Zürich och Genève och i hela Italien. Han har trott, Giordano Bruno, att han har förstått vad europeisk civilisation är för någonting. Men sen när han åker båten över till England...
Han har varit runt i hela Europa?
Ja, Centraleuropa.
Ja.
Sydeuropa och Centraleuropa i alla fall. Men när han då tar båten över till England och han tror att han vet vad han har att göra med, då är det en sån fucking chock för honom att uppleva London.
Mm.
Och de här dagboksanteckningarna som han skriver från London, han är bara, vad är det här för folk?
Okay. Det är vilka årtal är vi nu på?
1584 ungefär.
Okay.
Så att det är ju senrenässansen.
Ja.
Och det är som att han bara tänker, men de här människorna har ju inte utvecklats. Så här betedde vi oss i Italien för 700 år sedan kanske. Och man är besatt i, vad han iakttar är ganska intressant, det är att man är besatt i England av utlänningar. Så fort någon bryter lite grann på en konstig dialekt, då ska man håna och härma den. Och han har ju varit överallt i Europa. Han har aldrig varit med om det tidigare. Och stenkast ner från huset där han bor. Han bor alltså hemma hos den franska ambassadören i England.
Mm.
Då är stenkast ner för gatan. Vet vad man har för underhållning där? Det här, man alltså spänt upp tre björnar i rep. Och sen så bussar man hundar på dem.
Ja, men gud.
Inför att då barn och andra så klappar och skriker och skrattar och hejar på.
Ja.
Han, och Bruno bara, what the fuck?
Ja. Det där har ju Steven Pinker skrivit om. Alltså att det finns ändå en slags moralisk progress. Att människan har utvecklats moraliskt. Det är ju svårt att ta till sig det när man tänker på dagens krig och så vidare. Men att det ändå finns liksom hos normalpersonen i genomsnitt på gruppnivå en större känslighet för plåga.
Ja.
Än vad det gjorde för x antal.
En analys som jag har läst om det där. Det är intressant att höra vad du tänker om den. Men jag minns inte vem det var som skrev den här grejen. Men det var i The New Yorker, minns jag. Och det var att man började få ett helt annat förhållningssätt till smärta. Vet du när?
Nej.
När man uppfann det smärtstillande medlet.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och att det gjorde så mycket för psyket att förstå att, men gud, det här med smärta är inte någonting som är den självklara delen av livet. Det går att slippa det.
Mm.
Och där föds en helt nytt synsätt kollektivt på hur vi ska göra med smärta. Mm. Och även hos andra.
Det är superintressant faktiskt. Precis. Och det finns ju fortfarande idag väldigt mycket smärtforskning inom medicinsk forskning. Och även hur mycket smärta är subjektivt och sådär. Att man kan påverka smärta ganska mycket med placebo också.
Ja visst, det finns ju, jag känner ju en som konstant hade ont i ryggen och höften.
Ja.
Och det fanns ju ingen skada där. Det var bara att nervbanorna signalerade att det var det. Så att det var ju inte en riktig smärta i den bemärkelsen att det kom från en lokal plats. Det var bara fel signalsystem.
Det där är så intressant. Det finns ju en neuroforskare i USA. Vad heter han? Ramachandran tror jag han heter. Men har jag berättat om det i podden? Jag är osäker nu, men kommer du ihåg det här med att han gjorde experiment? Jag i alla fall berättar för dig, han gjorde experiment med människor som hade fått amputerade armar i krig.
Ja.
Apropå hjärnan och suggestion. Okej, så här. Han jobbade med patienter som hade fantomsmärtor. Alltså typ någon har fått en arm bortsprängd av en mina.
Mm.
Och de syr ihop honom. Och han läker så att säga och överlever det. Men sen har han fantomsmärtor i armen. Det som inte finns. Det kallas ju fantomsmärtor när man har smärtor i något som inte finns så att säga. Och då, den här forskaren då, han började fundera att kan det bero på att hjärnan försöker röra på den här armen och den inte rör sig för den finns ju inte, och då uppfattar den att den krampar, och han hade lite sådana idéer. Så då byggde han en spegelbox som i princip gick ut på det viset att patienten satte in sin friska arm i den här lådan och tittade via någon spegelkonstruktion där i den här lådan så att det såg ut som hans bortsprängda arm fanns, fast den inte gjorde det därför att det var en spegling från den andra armen som var frisk.
Mm.
Okay? Och så sa då försöksledaren till det här experimentet, sa så här: tänk dig nu att du rör på den här armen som inte finns.
Mm.
Och samtidigt som du gör det så rör du på din friska arm på samma sätt. Och då uppfattar ju hjärnan att den här armen som inte finns rör på sig. Det vill säga att den svarar på de här signalerna.
Ja, och man ser en arm samtidigt som rör på sig.
Ja, precis. Man ser en arm. Det ser ut som man har den här armen fast man inte har den.
För det är spegelvänt.
Det är spegelvänt. Det. Och då försvann de här fantomsmärtorna.
Nej.
Så han lyckades alltså lösa de här fantomsmärtorna. Jag vet inte om det var i samtliga fall och sådär, men i alla fall i vissa fall.
Mm.
Genom att lura hjärnan till att armen svarade på signalen att röra på sig. Genom en spegelillusion. Det är ganska häftigt.
Ställer så många frågor.
Ja,
visst gör det. Vi ska ju ha det här AI-samtalet på Soho på söndag. Om en vecka idag.
Mm.
Så ska, och det är fullt tyvärr nu.
Tyvärr är det fullt alltså. Det kommer vara 300
personer. Men kommer spela in det?
Det blir filmat om ljuset möjliggör det. Om inte det går att filma så kommer det i alla fall spelas in ljudmässigt.
Mm-mm.
Så att det blir en live-podd i vår Gyllene Grenen live helt enkelt. Men det ska bli jättekul alltså. Det är ju Åsa Wikfors, Gustav Söderström, Spotify, AI-expert och Anders Sandberg som jobbar med Nick Boström på The Future of, vad heter det? Institute for the Future of Humanities i Oxford.
Mm.
Och vi ska prata om AI, både då kortsiktiga möjligheter och risker med AI, men också existentiella risker på lång sikt, som ju i alla fall en del pratar om.
Och jag tänker, nu ska vi ha samtal om det här, du och jag, men glöm inte bort liksom att det här samtalet heter människan, medvetandet och maskinen.
Mm.
Så att jag har ju, i princip märker jag bara frågor som rör frågor om medvetandet.
Mm.
Och fördela till de här tre också.
Mm,
så vi kanske delar upp det så att du kör mycket AI-grejerna och jag kör mycket consciousness.
Ja, men det blir jättebra. Apropå AI, jag ska ju för övrigt vara med i en AI-konferens dagen innan. Så jag måste ju tyvärr jobba hela dagen innan.
Mm.
Bengt Westerberg har ordnat en AI-konferens i Stockholm med massa människor. Jag ska vara med i någon panel där och prata om
detta. Kan jag och Leo ha mysig lördag. Ska vi laga mat till dig när du kommer hem?
Det låter bra.
Ja.
Men jag ska bara faktiskt berätta om, det är lite kul det här med AI. Det finns en amerikansk AI-forskare, eller computer scientist, alltså datavetare som heter Jaron Lanier, som är ett sånt otroligt excentriskt original.
Mm.
Och det här som faktiskt knyter ihop så många olika tvärvetenskapliga fält. Därför att han har varit med, ja, säkert sedan i alla fall 80-talet. Datavetare alltså, forskare. Han jobbade på Atari en period. Han har gått en otroligt märklig väg i livet. Han är son till förintelseöverlevare som satt i koncentrationsläger men överlevde. Jag vet inte om båda föräldrarna är det, men i alla fall minst en av föräldrarna är det. Och han ser otroligt excentrisk ut. Han har långt, långt dreadlock-hår och konstiga runda glasögon. Mycket excentrisk. Och har... lyckats bli chief scientist på olika liksom, Silicon Valley-bolag och forskare och sådär. Och håller på med AI nu. Mm. Men han är också en manisk samlare av ovanliga musikinstrument. Och spelar en massa olika musikinstrument. Så han är, och komponerar contemporary classic music.
Låter savantaktig.
Ja,
you think?
Bet. Och det roliga är att han har också haft mycket collaboration, alltså mycket samarbeten med Philip Glass.
Oj.
Kompositören Philip Glass. Visst är det kul? Alltså, det är så här, det är som nästan stereotypen för den här excentriska, vad ska vi säga, kulturen kring ja. Silicon Valley.
Ja, för av någon anledning så dras de ju jättemycket till minimalism. Det är inte så att någon person som är AI-expert direkt är också helt besatt av barockmusik.
Nej, det är ju sant.
Ja.
Nej.
Men, och det märks ju också i arkitekturen där borta och sådana saker. Och jag menar, Steve Jobs var ju jätteinfluerad och inspirerad av
östfilosofi.
Ja. Och det är ju minimalism. Ta bort.
Verkligen. Jag såg en... På YouTube finns det ett kul samtal mellan den här Lanier och Brian Greene, du vet.
Ja, visst.
Professorn i fysik och populärvetenskaplig författare. En av de bästa pedagogerna, tycker jag.
Mm.
Vi såg ju hans föreläsning om relativitetsteorin. Men det finns ett samtal på YouTube mellan de här två i alla fall och som faktiskt är sevärt. Och då ser man, de sitter ju på varsitt ställe och den här Lanier sitter i sin studio hemma. Du vet, det är musikinstrument överallt, runt alla väggarna hänger det olika musikinstrument. Han är ju idag en av de, vad ska vi säga, väldigt aktiva rösterna om AI. Han skrev i The New Yorker nyligen en lång essä om AI. Mm. Som är jätteintressant.
Mm.
Men vad jag skulle säga apropå vårt kommande samtal. Och det här säger jag kanske mest för våra lyssnare. För jag tror att jag redan berättade för dig. Men att jag tror att det är väldigt många människor som inte förstår hur såna här deep learning-system fungerar. Och det är ganska häftigt. Om man tänker sig att man... Alltså det här som är grunden för ChatGPT och alla de här bildgeneratorerna och allting. Om man tänker sig att man ska bygga ett neuralt nätverk som ska kunna skilja på en katt.
Vad är neuralt?
Alltså ett nätverk av neuroner, alltså det är ju det man kallar det, det är ju en metafor förstås inom AI, men det är en motsvarigheten till neuron i hjärnan. Det är alltså en nod som kan inta ett visst värde och som kan skicka signaler vidare.
Samma signalsystem och samma process som hjärnan, det är en replika utav hjärnan då.
Exakt, och man tror ju att ChatGPT-4 har ungefär en hundradel så många neuroner som en mänsklig hjärna har.
Ja.
OpenAI-företaget som har byggt det har inte offentliggjort hur många det är. Så att det här är lite grann av en killgissning från utomstående betraktare. Men man gissar på en hundradel ungefär. Så inom ett par, tre år så kommer man ha lika många som hjärnan, tror jag i alla fall. Det är ganska kort väg kvar tills man har en lika komplext nätverk som en mänsklig hjärna. Men i alla fall, om man ska förstå hur såna här AI-system kan lära sig att skilja till exempel på bilder, skilja en katt från en hund till exempel, då ska man förstå det på följande sätt. Man tränar dem ju genom att man visar dem olika bilder och så talar man om det är en katt eller en hund.
Mm.
Och själva det neurala nätverket, man kan konceptuellt visualisera det som att om du tänker dig att om du får en sån här bild som är en rektangulär bild, då lägger du ett slags grid över den här bilden som består av små, små, små celler. Tänk dig att du lägger 1 miljard små rutor över den här bilden. Ungefär
alltså,
som pixlar i en bild.
Förstår. Det är som ett enormt pussel med svinsmå bitar.
Ja. Tänk dig att du har en bild som du ska använda för träning av det här neurala nätverket.
Mm.
Vad nätverket gör då är att först lägger den över ett rutnät över den här bilden med extremt små rutor. Säg att det är 1 miljard rutor.
Mm.
Och varje sån ruta kan inte ha ett visst värde och den kan ha en viss uppgift. Till exempel, rutan kan ha uppgiften att säga så här. Om majoriteten av mina angränsande rutor har en kraftigt avvikande färg från min ruta, då ska jag inta värdet 1.
Ja, då är det en sannolikhetsprocess som sätter igång.
Eller varje ruta är egentligen inte en sannolikhet, utan den kollar hur ser mina rutor runt de fyra rutorna ser runt mig ut.
Mm.
Eller, ja, okej, okay, skitsamma. Om de är så är det en etta, annars är det en nolla.
Mm.
Och så intar då varje sån här ruta. Och nu sa jag dessutom fel, för det är inte 1 eller 0. Säg snarare att det är ett värde mellan 1 och 100. Och så har du det här rutnätet. Och sen är ju det neurala nätverket tredimensionellt. Så att ovanpå det här första rutnätet så lägger du ett nytt rutnät som känner av värdet sammanslaget av de fyra underliggande rutorna som var precis under det.
Och hämtar information därifrån.
Hämtar information från det. Och ger ett nytt värde utifrån det. Mm. Och jag korrigerade mig lite här och sa att det behöver inte vara ett eller noll, utan det kan vara så att om tre av de fyra underliggande närliggande rutorna har en avvikande färg, då ska den inte ha värdet 75. Om bara två har det så inte har den värdet 50. Om bara en av dem har 25 och så vidare. Bla bla. Och sen tänker du det att du har då rutnät i lager ovanpå varandra. En miljon sådana lager.
Ja.
Och varje lager samlar in information från de, ja, en viss liten grupp av underliggande rutor precis under det. Mm. Och det innebär att för varje nivå du lägger på så kan du ställa en mer och mer komplex fråga, så att säga. Så när du kommer upp till kanske den 500,000:e lagret, då är frågan så här: ser det ut som en nos som är under eller inte en nos som är under? Är du med?
Ja.
Och sen vad man gör då, det är att du skickar in då miljontals bilder och så talar du om för nätverket om det är en hund eller katt varje gång.
Mm.
Och om den gissar fel innan den får veta svaret, så ändrar den de här parametrarna, de här små värderingarna, lite grann i alla de här lagren.
Mm.
Och sen och så prövar den igen. Mm. Och sen så ändrar den de här, tweakar de här värdena tills den får rätt, förstår du? Mm. På de här. Och när du då har tränat den på det viset, då kan den sen förutsäga en bild utan att få veta i förväg om det är en hund eller katt. Ja. Men nu kommer det riktigt intressanta. Du kan göra den här processen reversibel.
Mm-hmm.
Och det är det här som är riktigt coolt, tycker jag. Därför att idag finns det ju, som många kanske vet som har testat, så finns det ju också bildgenererande AI-system. Man ber den skapa en bild utifrån en beskrivning bara.
Mm.
Skapa en katt i rymddräkt som spelar schack, och så gör den det liksom.
Mm.
Och då är det så att då kan du göra det här i reversibel modell. Du kan skicka in en bild som inte föreställer någonting, som alltså bara är helt random punkter som är ljusa och mörka. Mm. Brus, som man kallar det för. Bildbrus. Det är fullständigt, det visar ingenting överhuvudtaget. Och så kan man då, om vi återgår till exemplet med hund eller katt, då kan man fråga nätverket, ser det här ut som en hund eller katt? Ja, inget det där, för det är bara noise liksom. Och då ändrar man det här noiset lite grann. Och så märker man att plötsligt blev det lite mera indikation på katt än hund. Och då ändrar man noiset igen, alltså i bilden. Man ändrar det här så att det blir lite mera katt än hund. Och så gör man det här miljarder gånger. Mm. Så att vad som händer är att ur en bild som är helt slumpmässigt, så emergerar, som ett emergent fenomen, så emergerar till slut en katt. Du har alltså vänt
som på... en konsekvens eller en biprodukt av de här punkterna.
Du har så att säga vänt läroprocessen. Så istället för att träna nätverket utifrån färdiga bilder, så utgår du från en bild som inte föreställer någonting.
Mm.
Och så får du bilden att ändra sig tills det motsvarar det som nätverket efterfrågar.
Mm.
Så att en katt uppstår som ett emergent fenomen ur en slumpmässig ljus och mörk bild. Enkelt uttryckt.
Mm,
alltså det är många förenklingar i det jag säger nu, men konceptuellt så är det så det fungerar.
Mm.
Och därför kan du alltså skapa bilder ur brus bara, med hjälp av AI. Det är ganska häftigt.
Om några hundra år så kommer det vara så att människor lever med AI-människor. Att man kan köpa, för att jag menar, i kapitalismen som garanterat lär fortsätta att leva in i den nya ekonomin och den nya tiden.
Mm.
Så kommer det vara så att efterfrågan från massa människor med pengar där ute kommer vara, jag vill ha en partner som uppfyller de här behoven.
Yeah.
Och jag har jättesvårt att hitta det bland människor. Mm. Och dessutom tror jag inte kanske att det finns så många av dem. Så att jag beställer en sån på nätet. Och det är också så intressant, för att det inte bara är att AI får oss att ställa frågan om vad människan är. Det vill säga, vad är det som skiljer oss från maskinen?
Mm.
Vad är medvetandet från någonting? Är det en förutsättning att det bara kan uppstå i en kolmodell som vi är?
Ja.
Medan AI då har ju inte kol, men den har en hjärna som så snart i alla fall kommer den ha en hjärnliknande grej som kan tänka lika snabbt och mångfacetterat som vi kan.
Mm.
Utan om man också antar att det bästa för den är det man vill ha, då är man ju jätteilla ute.
Mm.
För att det är ju en människosyn i det också. Eller man, i hur man ser på vad man är för någonting. Jag menar, herregud, hade du frågat mig ett halvår innan vi träffades? Mm. Vill du, Victoria Larm, bli ihop med liksom, riksartisten Christer Sturmark? Då hade jag varit så här, kanske inte har tänkt just i dem. Och det är inte för att jag visste vem du var innan, utan bara för att du uppfyllde inte dem. Men sen när vi träffades, då förstod jag ju vad jag egentligen ville ha. Och hur mycket djupare det var. Det vill säga, jag hade en ytlig bild av vad som var bra för mig. Mm. Men sen i mötet med dig, tack vare kärleken, då förstår jag vad jag verkligen egentligen vill ha. Och hade jag beställt då en AI-gubbe, det hade inte varit någon utveckling för mig heller. Mm. Därför att tack och lov att när kärleken kommer, att det inte är som vi tror. Och att det gör att jag måste utvecklas på massa olika plan där jag verkligen var outvecklad, helt ärligt.
Ja, och det där är ju då ett problem där, för att tyvärr finns det ju redan idag, alltså inte minst i Japan som är ju lite grann föregångsland när det gäller såna här negativa trender också. Det är ju att du kan ju redan idag prenumerera på en AI-flickvän på datorskärmen som du pratar med. Liksom.
Ja, visst.
Det finns AI-virtuella popstjärnor i Japan som alltså inte existerar i verkligheten, men som är liksom VR-grejer och så här, va?
Ja. Så att... Och det är motsatsen till hjältens resa.
Ja.
Att man vågar ge sig hän på det här stora äventyret och förändras och förvandlas. Mm. Men för att man ska våga ge sig iväg på den här resan så krävs det bara antingen, eller ibland en blandning, djup skräck och rädsla. Det vill säga att jag måste ge mig från punkt A till punkt B för att jag är hotad av någonting. Då kan jag också våga flytta på mig och därmed utvecklas. Eller så är det ju kärlek då. Att kärleken är så pass stark och stor så att jag vågar låta mig förändras. Och det blir ju så av den man lever med.
Och det kommer ju då de här AI-systemen tyvärr då motverka om de bara ger folk vad folk vill ha.
Visst då, en predecessor till det här har ju varit det här problemet att män bara stannar inne och kollar på porr ungefär.
Ja.
Att de inte vågar träffa en partner. Nej. Och att de får det här, vad de tror är deras behov uppfyllda på skärmen istället.
Ja. Ja, alltså AI kommer ge oss väldigt många nya utmaningar, men också nya möjligheter såklart. Det är det vi ska prata om i nästa livepod.
Ja, verkligen.
Du, ska vi kanske avrunda? Vi har pratat väldigt länge nu, är jag rädd, så att vi babblar på här om olika
nördiga. Det börjar snart. Då ska vi ha...
olika nördiga ämnen.
Jag ska laga köttfärssås nu.
Vad gott. Vad gott.
Fan vad gott. Och vet du vad jag kommer göra till?
Nej.
Jag kommer göra en god... Kan vi bara vara överens om att jag är jättebra på sallader?
Ja, du är väldigt bra på
sallad. Jag är väldigt bra på det. Jag ska göra du vet, den godaste vitlöksdressingen till salladen som jag ska marinera grönsaker i. Ska jag ha. Alltså jag får så mycket saliv i munnen nu.
Ja, men det ska bli jättegott. Och eftersom alla sitter och undrar vad det fjärde perfekta numret är, jag har ju berättat om tre första, precis. Så ska jag nu berätta att det är 8128 är det fjärde perfekta talet efter 6, 28 och 496. Så nu, kära lyssnare, så vet ni vilka de fyra första perfekta talen är av de 49 som man nu känner till.
Jag orkar inte.
Får vi göra lite Beethoven nu, eller?
Ja, jag ska säga en sista sak också. Och det är att jag var så glad när jag kom hem nu, för att jag har alltså fått vårens bok. Vårens bok!
Får se. Just det.
Det är inte min bok, jag är inte liksom supernarcissist. Vårens bok är utav min svenska favoritförfattare Lina Nordqvist.
Mm.
Och hon har skrivit en bok som heter Tigerkakshjärta. Och det här omslaget är, hur vackert är det?
Det är fint.
Ja,
och en disclaimer, hon är ju också en vän till oss.
Ja, men det är rent objektivt, i alla fall är hon den bästa i Sverige just nu. Ingen skriver så himla, himla bra som Lina. Och jag lägger ut en bild på den. Den utspelar sig både 1935, den här boken, och 2024.
Mm.
Så att det är lite grann utav, vi har samma vurm hon och jag för det historiska.
Ja.
Och ja, jag återkommer med recension i podden om den här boken.
Mm.
Bra. Det var inte så mycket mer än det egentligen. Har ni inte läst Lina? Har du läst någonting av Lina, älskling?
Nej, det har jag faktiskt inte. Hon, det blev ju, hennes förra bok blev väl årets bok.
Dit du går följer jag.
Ja,
den ska ni läsa om ni inte har läst. Mm. Helsike vad bra. Alla kan bara slänga sig i väggen. Alltså shit vad bra hon är. Okej, Sturmark, vad händer nu förutom att jag sätter på musik och vi avslutar podden? Vad händer med oss sen?
Nu händer att jag ska klippa ihop den här och lägga ut den, för vi är ju lite sena. Vi spelar ju in det här på söndagen och det brukar ju publicera natten till söndag, men så blir det inte nu. Men den publiceras alldeles strax.
Alltså tänk Beethoven. Allt det här bombastiska och aggressiva och våldsamma. Och sen finns samtidigt all den här ömheten i hans hjärta.
Det är vackert.
All den här längtan. All den här sårbarheten. Vi är inte antingen eller. Ha en jättefin söndag.